Vi har dragit igång den här podcasten för att det finns en önskan bland dagens jurister om att få ta del av den juridiska debatten på fler sätt än bara i tryckt form. I anslutning till det här uppstår en fråga. Kan en podcast bli en rättskälla? Den här reflektionen kan du bära med dig när du lyssnar på avsnitten och i vart fall med in i den kommande rättsutvecklingen. Ta en paus i jobbet eller i plugget. Här är säsong 2 av JP-möter. I det här avsnittet av JP-möter träffade jag, Julia Burman, och mina två kollegor Janas Myllinen och Shahrzad Faseli, före detta justitierådet Torgny Håstad. Vi får bland annat höra om hans syn på vilken funktion skiljaktiga meningar och tillägg fyller, samt vad han spår för traditionsprincipens framtid. Vi diskuterar även Högsta domstolens relation till lagstiftaren. Och så kunde vi inte låta bli att fråga honom om det stämmer att han har klättrat ut genom Högsta domstolen. Kan du berätta lite om din bakgrund och uppväxt och vart du pluggade juridik och hur du hamnade på juridikspåret?
Jag är född i Stockholm. Bodde på Östermalm, gick i Engelbrekts folkskola först och sen gick jag i Östra Real, till och med realskolan kan man säga. Och sen flyttade mina föräldrar till Uppsala och tog mig med sista terminen i realskolan. Så att sen har jag gått till gymnasiet i Uppsala och tog studenten där. Det var naturligtvis sen, trodde jag först, en besvikelse att flytta från Stockholm där all bra sport fanns, jag spelade mycket fotboll och hockey och sådana saker, till Uppsala där jag bara spelade band. Det var ett steg bakåt, men jag kan inte se mig väldigt snabbt. Jag tyckte att Uppsala var en lagom stor stad när man gick gymnasiet faktiskt. Jag bor kvar i Uppsala resten av livet, även den tid jag har jobbat i Stockholm. Så att jag läste juridik i Uppsala. Normalt på den tiden så var det så att de som var bra juridik, de skulle väl bli domare och ämbetsmän, det var det vanliga. De som blev advokater, det var liksom en mindre del faktiskt. De såg man på med viss misstänksamhet. De behovade söner från en konstig landsända som hade dåliga betyg och sen skulle åka hem till pappas byrå och de hemtagna. De som var lite bättre, de skulle väl ändå sitta ting och så skulle de in i hovrätt och sen skulle de väl in i justitiedepartementet eller något sånt där. Det kanske hade varit en naturlig karriär för mig också, men det blev inte så. Det beror mycket på kanske att jag hade någon militärtjänst som uppdelad i två delar, så att jag gjorde 3 månader efter studenten och 1 år när jag var jukand. Och då blev jag väl lite trött på, alltså efter studierna kan man säga att då vill man ha ett miljöbyte gärna och inte fortsätta med att bara studera eller hålla på och skriva och forska eller sånt där. Men när liksom hade gjort den här militärtjänståret, det hade varit en bundet schema och enkla fördömande arbetsuppgifter och sådana saker, tyckte jag att då kändes inte teamtjänstgöring som tillräckligt utmanande. Utan skulle man tycka kanske också att det blev lite sitta och förföra protokoll och några mål och jobba på en inskrivningsavdelning eller sådana apotekklockan. Så att då började jag forska direkt alltså, och skrev en avhandling om tjänster utan uppdrag med godsioren gestio. Låter ju lite speciellt och oerhört onyttigt, och grundexemplet i den dåvarande Björling Malmströms civilrätt på negotioren gestio, det var att det var frågan om någon som matade en bortrest grannes kanariefågel utan uppdrag. De hade det på ersättning för att inköpa fågelfrö. Och det var ett exempel, jag kommer inte ihåg hur det löstes, men tittade man närmare på praxis så var det väl ganska klart från där exemplen lästes att man får ju inte liksom bestämma för andra människor att lägga pengarna på, men när de är bortresta och man måste göra någonting omedelbart för att hindra förlust och sådär, då får man ingripa och då får man också ersättning. Så att svaret var att om grannen hade glömt fågeln och fågeln höll på att dö så fick man väl mata den, men hade villan inte att fågeln skulle matas eller det klarade sig ganska bra den där veckan man var borta, då skulle man förmodligen inte få ersättning för det. Var svaret enligt några få rättsfall som fanns. Där. Men det var ganska bra även då. Därför att det där att man gör saker utan uppdrag, det kan ju dyka upp liksom i alla andra sammanhang. Att man kan ju säga rädda livet på folk då, utan uppdrag. Det finns ju rättsfall där. Det finns en bland annat intressant tysk rättsfall där någon räddade livet på en som behövde drunkna i en damm. Räddaren dog. Hans efterlevande ville ha någon slags skadestånd för ja, kanske begravningskostnader eller underhållsbidrag till hans mindreåriga barn. Då visade det sig att han hade räddat ville begå självmord. Så att, vilket inte redan kände till, så det är ganska underligt för oss, kan man säga. Men det där har också lett till att jag fick en ganska bra överblick om var i världen man skulle ingripa med livräddande åtgärder, till exempel blandas i ett knivslagsmål och rädda någon. Och det kan man väl säga på någon skala där det där kan se framförallt i Schweiz och Tyskland då anses det vara god medmänsklighet. Och sen medan i USA och England och så där, då är man bara en officious intervener, någon som lägger näsan blöt och det funkar inte. Det där får man säga när det är där får man hålla sig undan när man ser sådana saker.
När väcktes ditt intresse för juridik till liv? Alltså, visste du hela tiden att du ville bli jurist?
Jag kan inte exakt fastställa det, men alltså, jag var ju intresserad av den under skoltiden av sådana här politik och samhällsfrågor och sådana grejer. Så att det där hållet låg ju. Sen tror jag kanske att det var historia som jag var rätt intresserad i och pågästa en hel del och så. Men kanske hängde samman med de där alternativa ämnena då var lite mer på något sätt deskriptiva. Man läste saker och lärde sig och visste hur det var. Men det var inte så att man var en utbildning för att påverka och fatta beslut och vara konstruktiv och sådär. Så det var kanske lite mer lockande.
De flesta jurister känner ju till dig som justitieråd och författare av boken Sakrätt av sin lösa egendom. Men innan dess var du ju bland annat professor vid Uppsala universitet också. Hur gick det till när du tillsattes som justitieråd?
Ja, alltså jag hade varit professor i 22 år var det, mellan 76 och 98. Trivdes så bra med det i och för sig, även om både vad det gällde forskning och undervisning så där, men det blev ju mer administration på slutet eller ja, sakkunnigbedömningar för att lära sig på. I början så hade man ju gott om tid att forska själv, men så småningom så blev man ju mest sittande med att man var sakkunnig vid bedömning av avhandlingar och tillsättning av andra professurer och utvärdering av all juridik för något annat universitet eller något sånt där som väl började komma då på 90-talet. Så att jag tyckte kanske att det blev mindre och mindre juridiker där, så att då hade vi fått de frågan om 5, 6, 7 år tidigare. Jag vet inte om man skulle lämna universitetet. Om du hade känt mig inte mogen för det, men sen så ja, det går till så att det är justitiedepartementet som ringer. Det är väldigt varierande om det är ministern eller någon statssekreterare eller något sånt där och frågar bara om du vill bli justitieråd. Alltså det är ju regeringen som utnämner, och på min tid eller vad det var aktuellt för mig då var det ju ett helt ensidigt beslut av regeringen. Nu finns ju en annan ordning, någon domarnämnd som inblandad, men det var väl kanske ändå inte riktigt så att det var regeringen som alltid ensamställdes. Ibland så hade ju regeringen någon som på departementet eller sånt där, justitiedepartementet, och rättschef som de tyckte var himla bra och som borde befordras till justitieråd, och de var väl, regeringen har väl alltid varit intresserade av att man kan ge folk som jobbar i regeringskansliet en bra slutposition, för det garanterar att det är massa till en bra karriär, att det är många som vill jobba i justitiedepartementet. Skulle de allihopa bli, ja, ska jag säga, rådmän någonstans långt ute i landsorten, då skulle det ingen börja i justitiedepartementet, utan de måste ju ha bra slutpositioner och plocka med. Så att dels är det så att de ibland placerar ut de som de vill, som tycker är bra. Någon gång kanske de placerar de som de vill bli av med. Men i viss utsträckning så är det väl också så att HD tar och kontaktar regeringen och säger att nu beslutar någon om ett halvår eller något sådär. Och nu vill vi ha någon som är bra på straffrätt eller civilrätt eller processrätt eller EU-rätt eller sånt där. Och ibland kanske de också säger att då har vi tre namn, eller ibland säger kanske att vi har ett namn eller sånt där. Så att det kom ju förslag från HD rätt ofta. Jag har ingen aning om hur det tillgängs till nytt färd.
Numera föregås ju tillsättningen av ett öppet ansökningsförfarande.
Ja.
Vad är dina tankar kring detta? Tror du att du skulle ha ansökt om det såg ut så på din tur?
Ja, det där diskuterade vi både när reformen var på gång, och den allmänna inställningen var ju att ansökning var inte bra till HD. Därför att de flesta som var lämpliga kandidater antog man skulle inte söka. Det där går ju ordna på två sätt. En är att regeringen själv kanske har bestämt sig för att vi vill att det ska bli X. Alltså då kan man ju uppmana X att söka och säga att du kommer säkert att få det. Så vet jag, så har det varit i Norge där man har haft sådana här ansökningsförfarande mycket längre. Då har ju någon kanske fått en vink om att han borde söka, så frågan är det säkert att det blir, och så får han möjligen beskedet att det är säkert eller nästan alldeles säkert. Och så där, och då kanske någon söker. Men att andra skulle göra det utan avgår, det är ganska skeptiska till. Och vi tittar på varandra och frågar, skulle vi ha sökt på vår tid? Och då svarade de flesta, många svarade väl nej. Alltså jag kunde tänka mig att de som jobbade i justitiedepartementet, för de var kanske naturligare. För att det var ju så att liksom hälften av HD-länder fler kom ju från justitiedepartementet på 1990-talet tidigare. Utan det är ju först med de sista 10-15 åren som det blivit en mycket bredare rekrytering. Men sen blev det också som första gången, att jag tror att det släppte på 3 personer till justitieråd och 10 eller 20 till rådman i Stockholm. Det var väl en hårdare konkurrens. Successivt har det blivit så att det är fler och fler som söker. Och regeringen är inte bunden av de som har sökt, alltså det går ut genom annan. Men hade man gjort det så hade man väl förstört det här systemet från början, för då hade ju alla fattat att det är ingen idé att söka, det kan inte lika någon annan, utan man har hållit det som man sökt hela tiden. Och nu förstår folk att ska man bli det här justitieråd eller ja, så måste man söka. Men jag tycker kanske ändå att jag undrar om det var bättre om det där hade försökt som förut.
Genom åren som justitieråd i Högsta domstolen har du utmärkt dig särskilt genom att fatta många skiljaktiga meningar och tillägg för egen del. Ett tag var det till och med tal om någon sorts rekord. Men vad har din tanke bakom skiljaktiga meningar varit? Många gånger infattar tilläggen principuttalande eller ett kall på lagstiftaren. Är möjligheten att skriva en skiljaktig mening eller tillägg en kanal för rättsutvecklande som går utöver rättstillämpningen, tycker du?
Alltså det finns ju väl ord, det där är väl delvis en läggningsfråga eller en rättslig kultur. Det finns ju till och med många länder, de flesta på europeiska kontinenten, där det inte är tillåtet för skiljaktiga meningar överhuvudtaget. Alltså, bakom den ideologin ligger väl att domstolen ska, i varje fall när högsta instanserna kommer i sin dom, då ska det framstå som att det här är fullständigt riktigt, kan inte ifrågasättas, vara det enda tänkbara. Och den som har förlorat ska då känna att jag hade fel eller sånt där, och nu är så här. Och det, i Sverige kan det bli så att man har liksom vunnit enhälligt i tingsrätt och hovrätt, och så förlorar man med 3-2 högsta domstolen och långa skiljaktiga meningar och sådär. Det är klart att det ger ju kanske intrycket av att rättsordningen inte är lika stabil och självklar. Så här, det gillar de inte i många andra länder. Det ser ni ju också om ni tittar på hur det är i EU-domstolen, eller EU-domstolen heter det nu då, i Luxemburg. Där får man inte skiljaktiga. Det beror på att den kommer till av de här sex ursprungliga länderna där man inte får skilja till de nationella systemen. Men det är annorlunda i Europadomstolen i Strasbourg, för då den kommer till många fler länder, bland annat de nordiska länderna, England och sånt där, där man har tradition att man kan vara skiljaktig. Men i Sverige så har det väl varit hyggligt många skiljaktiga meningar länge, och vi har räknat lite grann på det där under de sista 10-15 åren och sådana jag var där. Jag tror att det är skiljaktigheter i en tredjedel av alla refererade mål. Så det är inte så ovanligt. Men sen kan man ju ändå undra varför är man skiljaktig. Det är väl lite grann en längre fråga. Jag tror att det finns en del. En hel del justitier också säger att det är ett egenvärde mål. Det är enig. Och man ska bara vara skiljaktig om det är väldigt starka skäl. En del kanske tycker att det är man skiljaktig, så visar man bara att man har fel. Den meningen att majoriteten har rätt och då har den skiljaktig fel. Det bör man inte tala om. Så det är en del som har den inställningen. Och sen finns det väl andra som säger att om jag inte håller med så skriver jag mig skiljaktig. Och blir det lite grann olika atmosfär också i diskussioner, för att om man inte får skiljaktig, då blir det ju mer ett sånt där ingående snack om att ta bort det där och jag går med på det här och ändrar det och det, och sen håller man på kanske kompromissar och domen blir mer urvattnad för att alla ska trivas i ett system där ingen får vara eller traditionellt är skiljaktig. Men däremot om man får vara och brukar vara skiljaktig, så säger man bara det att ja, ni säger, men jag har en annan mening, jag skriver den till återställningen nästa vecka, så får vi se om ni håller fast vid er åsikt eller om jag har ändrat mig då och tycker att det är ni då skriver ert förslag om det är bättre. Och sen händer det ju ibland alltså då att den som verkade vara ensam skiljaktig i första diskussionen kanske ändå lockar över en eller flera, och att det vänder alltså. Men ett system där man inte skulle tillåta skiljaktiga meningar, där blir det mer så att första överläggningens resultat, det blir bestående, så skriver man domskäl utifrån det på något sätt, att man ska motivera det man anser sig ha kommit fram till. Jag tror att det krävs ganska mycket för att man ska ändra sig då, att man säger att det här går ju bara inte, vi kan inte hitta på några sådana här vettiga domskäl. Det tror jag är rätt ovanligt, utan då yxar man till någonting som stämmer. Men ett system med skiljaktighet, det blir ju så att den som är skiljaktig, han utmanar majoriteten på liksom den mest kontroversiella och svåra biten. Och tycker att han har något bättre att komma med. Och sen när det kommer på pränt, då måste ju majoriteten säga, är vi beredda att stå för vår mening i jämförelse med den här, så att säga. Och så det blir en utmaning, och sen kan det gå fram och tillbaka flera gånger faktiskt innan till kanske den ena eller den andra ger upp. Och så blir man enig och så har det gått igenom. Så att det är liksom en kvalitetshöjare i systemet. Så att det är inte bara något privilegium för en person att säga att ja, jag tycker något annat, så att säga, utan det är ju också att det är intressant för parter och rättsutveckling att det är ju kvaliteten, att man skruvar sig sakta uppåt då med valspelarna. Och en annan fördel med att man tillåter skiljaktiga meningar är ju att i ett system där ingen får vara skiljaktig, så är ju alla domare som deltar i domen, de är ju tänkbara dissidenter, det är bara det att man inte får säga det. Att om man läser en dom från en domstol i Tyskland eller något sånt annat, där det står liksom fem domare bakom en dom, så man tänker sig att ja, det är två av dem där tycker någonting annat, men det vet vi inte. Det leder väl också till att det personliga ansvaret blir något lite mindre. Alltså att man, hos oss är man ju faktiskt tvungen att skriva skiljaktiga meningar, annars är man ansvarig för hela domen precis som det ser ut. Men i ett annat land så är man ju inte det. Utan man kan ju vara en nedröstad dissident, och alla kan ju gå omkring och rycka på axlarna. Eller om domen blir kritiserad, så liksom är det ju ingen som har ansvar för det. Alla kan ju säga att jag kan tyvärr inte säga någonting.
Vilket rättskällevärde anser du att tilläggen av de skiljaktiga meningarna?
Ja, men det är lite olika. Skiljaktiga meningar, det är man ju tvungen att skriva om man inte anser att det är rätt. Alltså. Och jag har väl haft en relativt låg tröskel då att skriva skiljaktiga meningar. Det vill säga att jag har inte blivit så här. Tyckte det är bra då, om det inte är bagatell, då skriver man skiljaktig mening. Och ibland kanske ser det ut som det är ganska lite skilja majoriteten, men det beror inte bero på att den som är skiljaktig då gör något som är lite annorlunda. Det kan ju vara det att majoriteten skrev från början på ett helt annat sätt. Och sen kommer skiljaktig mening, så tar majoriteten intryck av den och skriver om nästan som skiljaktiga meningar men inte helt och hållet. Och då kan man ju väl säga, ska man nu ändra skiljaktiga meningen och börja hålla på att det där drar ut på tiden, så att säga, det är väl kanske bättre att den skiljaktiga meningen får stå som den är, särskilt om den fortfarande är lite annorlunda. Så att det där, man vet liksom aldrig egentligen hur det har gått till från början, hur stora skillnaderna var från början. Men som sagt, skiljaktiga meningen skriver man om man inte är nöjd med majoriteten. Tillägg, det är en annan grej alltså. Man kan inte skriva ett tillägg som avviker från majoriteten om man inte har varit skiljaktig. Då måste man skriva skiljaktig mening. Det finns ibland, ser man, tillägg som innebär att i själva verket så är det någonting annat än majoriteten. Det är helt fel. Alltså, så kan man inte hantera det. Utan tillägg ska vara någonting som inte strider mot majoriteten eller det som den som är skiljaktig skriver tidigare. Utan det ska vara något nytt. Alltså, någonting lägger till, något det utförligare. Och det har väl en liten betydelse i balansen hur man skriver domen, att om man inte skulle få skriva tillägg, då skulle väl diskussionen ganska ofta uppkomma att den här domen är för, den här domskälen är för korta, intetsägande eller något sånt där. Då skulle någon säga att jag vill skriva mer, jag vill förklara det här, jag vill verkligen säga att det står inte i domen. Men då kan man säga att om de andra då är försiktiga och inte vill skriva mer och säger att vi vågar inte skriva mer, då löser man det genom att skriva korta domskäl som är gemensamma, och någon som tycker att det inte räcker kan ju förklara det som han ser det, att det är ingående, man kan lättare enas om domen och få den in heller. Det är den ena varianten. Den andra varianten är att man börjar brodera så att säga om liknande fall och säger att det här det ska sättas in i det sammanhanget. Och det är, ja, man förklarar att den här, man ofta kanske förklarar att det här ska förstås mot bakgrund av det, och så drar man in en massa grejer som majoriteten kanske att det där är de lite säkra på och tycker är onödigt. Så att man kan ha en kombination av försiktiga domskäl och någon som tycker att det är ingen anledning att vara försiktig så vill säga väldigt mycket mer. Så det är den ena typen. Den andra typen kan ju vara att man säger att det här var ju en dålig dom, men den var vi ju tvungna att skriva på den här lagtexten, och nu i fortsättningen så bör det bli lagändringar, så där så kan man ju bolla någonting till justitie departementet och säger att ta ett tur med det här.
Som vi var inne på lite tidigare, så är du ju särskilt känd för dina breda och djupa kunskaper på sakrättens område. Och sak- och obeståndsrätten är ju som vi vet ett minst sagt komplext rättsområde som idag till stor del präglas av ålderdomlig, spretig och ganska otydlig reglering. Även i vissa fall obefintlig, och gällande rätt har därför i stor utsträckning vuxit fram just genom praxis. Har du något exempel själv på där regleringens bristfällighet har blivit extra problematiskt och kanske till och med motsägelsefull?
Ja, det finns väl motsägelsefulla delar. Om man tittar på sysslomän som tar emot egendom från huvudmannen för någon slags förvaring eller deposition eller sådär. Så har ju huvudmannen separationsrätt till sysslomannens konkurs, för det är inte sålt till sysslomannen utan det är bara deponerat där. Men regeln är ju då att det får inte vara lämnat till sysslomannen med någon slags fri förfogande rätt där han kan göra precis vad han vill. I varje fall inte om huvudmannens rätt sätts i fara. Då har vi liksom en reglering i lagen om redovisningsmedel. Om man säger att huvudmannen har separationsrätt om sysslomannen har mottagit med redovisningsskyldighet, och det betyder att han får faktiskt göra vad han vill med mottagna pengar eller annan egendom, men bara om man är solvent, så att huvudmannens rätt inte sätts i fara. Huvudmannen kan vara säker på att han har en lika god rätt och lika stor chans att tillbaka det han lämnat eller någonting likvärdigt, om det fungerar egendom, pengar eller även om sysslomannen med tag liksom använt de mottagna pengarna eller frågan om spannmål eller något annat. Däremot i kommissionslaget så finns det en bestämmelse som handlar om självinträde, där det står att huvudmannen har separationsrätt till kommissionslaget fram till dessa självinträde sker. Och sen finns det ingen ytterligare regel om att självinträde får i de där fallen då bara vara tillåtet om kommissionären är solvent. Utan man har ju separationsrätt fram till kommissionären själv, oavsett om man är insolvent och oavsett om man då urvalets rätt tidigare har hjälpt ett varulag med separationsrätt, så kommer fortsätta kunna gälla fordran på betalning från kommissionären som kan vara insolvent. Och då är det ju inte redovisningsskyldighet. Men det är ju faktiskt samma fall, alltså, som i redovisningslagen och kommissionslagen, det är ju en sysslan som har hand om huvudmannens egendom. Det där är ju icke särskilt snygg motstridighet som ju inte borde uppkommit, men som har uppkommit. Sen kan man ju säga också, man håller på det där området fortfarande då, att vi är ganska noggranna när det gäller äganderättsförbehåll, att de är inte giltiga om köparen får förfoga över saken före betalning. Men vi är ju ganska liberala med att godkänna konstruktioner som kringgår det här, så att man kallar då avtalet för ett kommissionsavtal istället. Och då får ju kommissionären sälja det där, ja, för huvudmannens räkning. Och det är väl inget problem om huvudmannen fortfarande står affärsrisken, och man inte kan, kommissionären inte kan sälja det, så får huvudmannen tillbaka ett värdelöst lager. Så där, då är det att betrakta som verkar kompetent, alltså fortfarande. Och så, men sen så godkänner man ju kommissionsavtal där i praktiken kommissionären kan förfoga över från början, och där affärsrisken mer eller mindre hamnar på kommissionären. Han har helt enkelt en fri förfogande som inte skulle placera, om man kallar det försäljning med egen förbehåll, men som ger separationsrätt om man kallar det för kommissionslagen, fast den skillnaden i praktiken är väldigt liten. Alltså det. Men då kan man säga att om man inte är beredd att följa upp den där ogiltighetsregeln på ägarförbehåll på ett mer effektivt sätt. Men acceptiteten kringgås hela tiden, och kanske man skulle fundera på om den där grundregeln är särskilt bra.
I mars i år så tillsattes en kommitté av riksdagen som har fått i uppgift att utreda ett eventuellt avskaffande av traditionsprincipen. Och du har ju själv varit ganska kritisk till vilken funktion den egentligen fyller. Och det har bland annat utvecklat ett tillägg, det kända Sannes räkorfallet, NJA 2008 sidan 684. Vill du utveckla vad du tänker kring utredningen, och tror du att det kommer leda till ett avskaffande?
Ja, det är en utredning som arbetar nu, och den kommer att hålla på ett år till ungefär. Alltså. Och man ska inte säga någonting vartåt det pekar, men det är väl möjligt i alla fall att det kommer att bli avskaffande. Men alltså de som är förtjusta i traditionsprincipen, det är väl framförallt konkursförvaltare och åtminstone tidigare kronofogdar. De tyckte att det var enkelt naturligtvis att man kunde sälja allting som fanns i gäldenärens besittning utan att behöva diskutera någonting överhuvudtaget. Man behövde inte ens gå in på någon bevisprövning enligt utsökningsbalk 18 och sådär, och undrar, är det här verkligen sånt eller inte? Man konstaterar att det är verkligen inte traderat, och då det är ingenting att diskutera. Det var ju bekvämt, effektivt, och i någon mån så säger väl kronofogdar och konkursförvaltare också att de har sett saker som de tycker ser lite skumma ut och sådär. Då är det skönt att slippa bedöma om det här är en skenkonstruktion eller inte. Så att de har väl länge gillat det, och kanske viss utveckling gillar det fortfarande. Men sen har väl andra sagt att det där är överdrivna farhågor. Det finns ju inte traditionslag på särskilt många andra ställen i världen, utan köparen är skyddad genom avtalet i varje fall om man kommer överens med säljaren om att köparen ska vara ägare. I vissa länder så kräver man faktiskt att man ska sluta ett avtal om äganderättens övergång, men det kan ju ibland möjligen vara, liksom, vara implicit eller presumerat i vanligt köpavtal, att då får man anse som sagt att äganderätten ska gå över omedelbart. Det är lite olika länder, men i varje fall i stort sett så blir ju köparen skyddad utan tradition i väldigt många andra system. Då kan jag undra, har inte de då helt omöjliga problem med borgenärsbedrägerier och sådana saker? Hur kan de klara sig Ja, då borde man ju möjligen fundera på att det verkar ju som om de klarar sig. De tycks ju anse det eftersom de behåller, eller inte inför ett absolut krav på revision. Och de låter, i varje fall är det så att de parterna har avtalat om äganderätt i Sverige och så godkänns det överallt i ända utan i Sverige och Finland, Norge eller lite på gränsen. Men där det hänger på om man låter saken och kvar i säljens eller köpans intresse. Så frågan är ju då om det vi är i Sverige är, har så väldigt mycket större andel bedrag än vad man har i andra länder. Eftersom det är vi som är tvungna att ha traditionsprincipen. Formulerar man det så, då kanske en del säger att ja, det låter ju konstigt som det är på det sättet. Så att man kan ju tycka egentligen att man skulle kunna hantera det ändå. Då ska man väl också beakta att när traditionsprincipen infördes på 1980-talet, då fanns inte den här presumtionsregeln i utsökningsbalkens 4.18 om att man ska presumera att gäldenären är ägare om inte den som vill separera egendomen kan komma med nästan full bevisning. Nu har ju det ändrats och det kunde man ju tycka att det skulle sätta behovet av traditionsprincipen ny dag. Alltså, så är det kanske lite grann också att det har påverkat. Men sen är det också att traditionsprincipen leder till en massa kostnader. Folk som känner till traditionsprincipen, de måste ju ofta flytta på sakerna på ett onaturligt sätt som de annars inte skulle göra i det affärsupplägget. Även när man köper någonting som man inte behöver för om 2 veckor eller något där, då måste man ju, för att man inte har någon egen lagerlokal, då har man ju se till att det flyttas till någon annanstans under 2 veckor. Det räcker ju inte att man registrerar för översättningsbolag, för det tar ju 30 dagar, det får effekt. Så de här första månaderna måste man ha en mellanförvaring som kostar pengar. Och om man kanske överhuvudtaget inte vill sätta sig i besittning för att man ska sälja vidare till någon annan, då måste man ju också skaffa någon mellanförvaring i en månad för att få saker till skydd. Så att det är ju transaktionskostnader. Alltså. Och sen tillkommer det att det är inte bara konsumenter som är okunniga som nu är skyddade i konsumentköplagen, utan enligt vad näringslivets företrädare säger så är ju näringsidkare också väldigt okunniga. Oerhört många i varje fall. Så att de går ju på nitar, om man får uttrycka det så, när de betalar varslöst i förskott och inte hämtar. Och då kan man ju undra om det är önskvärt att det blir rättsförluster för att folk inte ska känna till alla juridiska finesser. Det var i alla fall ett argument när man införde konsumentköplagen och konsumenter inte var tillräckligt informerade och inte skulle kunna bli tillräckligt informerade. Det var en omöjlig uppgift att utbilda folk i att ni måste omedelbart checka besiktning av saken. Och det är kanske samma sak med näringsidkare, att det går inte att informera dem om detta. Det tillkommer väl också grundfrågan egentligen, att varför ska borgenären, om en gäldenären inte betalar, kunna ta mer än den egendom som gäldenären har rätt till i förhållande till sina avtalsparter. En grundfråga, så att säga, varför ska man utnyttja mer än vad han har rätt till i förhållande till sina kontraktsparter. Och utgångspunkten bör väl antagligen vara att det ska inte gå, men utom om det finns väldigt goda skäl och en enorm massa borgenärsbedrägerier som inte kom till rätta. Sen finns det ju massa andra till egendomslag där man inte har orsak krav. Man säger att någon tror att den ska gå i konkurs snart eller bli utsatt för utmätning, så har man en fastighet. Då kan han ju bara träffa ett avtal med någon och då köpa skyddet direkt. Och det kan ju öppna för skenavtal, kanske beträffande mycket, mycket större värde än vanlig egendom då, som det vanliga egendomen. Så att där bryr man sig inte om på närsbedrägeri. Man har ju en presumtionsregel där också, att den som är lagfaren ska förmodas vara ägare, men någon som kan säga att det är någon som har köpt och så krävs det inte lagfartsansökan eller någonting överhuvudtaget med själva avtalet. Då har man värdefull immaterialrätt, man säger att man har upphovsrätt som författare, man har patenträttigheter, de kan man ju bara sälja i avtalet och att det gäller rätt. Det finns väl samma risk för skentransaktioner.
Tror du att de kommer kunna våga ta steget?
Ja, jag tror faktiskt det. Och det, bland annat så har det betydelse att de de flesta andra europeiska länder har ett annat system, så att det tror jag påverkar rätt mycket mer.
I en tidigare podcast där vi intervjuade Marie Karlsson Tula så frågade vi henne om en konkursförvaltare ska få abandonera egendom som har ett negativt värde. Mm. Vad är ditt svar på den frågan?
Ja, det där handlar väl ofta om egendomar som innehåller miljörisker och som det handlar om. Det kan ju vara fastigheter med nedgrävda gifttunnor eller annat. Eller man har utvalda gifter, det var helt enkelt avfall från industriella verksamheter som finns på i marken. Eller så kan det också vara lös egendom, fotokemiska vätskor som ligger i olika tunnor på marken eller sånt där. Klart om man ser det från strikt konkursrättslig synpunkt så har ju den där skyldigheten att sanera, den har ju ålegat konkursgäldenären även före konkursbrottet. Så att det är ju en, har ju funnits en fordran att ta någon före konkursen att sanera, den meningen så är det en konkursfordran. Och då skulle man säga att konkursbordet kunde säga att vi, det här saneringskostnaden i konkursfordran och konkursen, vi befattar oss inte med egendomen utan vi låter den vara. Det är ingen massa skuld för boet, alltså, kan man säga. Men ett alternativt system är ju att man till exempel skulle säga att statens fordran för sanering av miljöskador har legal panträtt med bästa förmånsrätt i fast egendom till exempel som går före fastighetsinteckning och sådär. Och staten har en legal panträtt i vad det är framförallt man skulle knyta till fast egendom egentligen. Där kanske de största kostnaderna ligger också. Och det skulle ju ha den fördelen kanske att de som då i fastighets och som vet att de får ingenting förrän miljöskadorna är sanerade. De skulle ju se till att de håller efter den här näringsidkaren ordentligt och hela tiden och säger att vi beviljar ett lån, vi tar fastighetsinteckning men vi kräver att du följer följande miljöföreskrifter och vi vill ha koll på det här med inspektioner och du ska rapportera hur du liksom tar bort allt avfall och var du deponerar och det ena och det andra. Så skulle man ju via bankerna få ordentligt koll på att det där följs. Så det är kanske bra, för att det är väl egentligen så att de där sakerna ska ju vara en kostnad i rörelsen och inte någonting som man bara samlar på sig och sen skärper över på staten så småningom under det att man har tagit ut en massa vinster i rörelsen fram till det man gick i konkurs. Så att det, man kanske inte ska kunna abandonera fastigheter, men däremot är det frågan om det är särskilt effektivt att göra det till massa skulder i konkurs. Det kanske är ett bättre system att göra det till legal pantet i fast egendom. Så får man någon som är intresserad, någon utpekad som är intresserad redan tidigare eller efter. Sen har man andra abandoneringssaker, men då gäller det mer att man är pågående process. Alltså att gäldenären har en, tror han i alla fall, en fordran på någon utomstående och så bedriver han en process där han kräver in 1 miljon kronor för något kontrakt. Gäldenären är optimistisk, så går han i konkurs, processen pågår. Konkursförvaltaren är mer skeptisk och då kan ju konkursförvaltaren välja mellan att överta den här processen eller att inte göra det. Och så han gör ju sin affärsmässiga bedömning och man säger att nej, vi träder inte in i den här rättegången, vi övertar den här processen. Då kan man tycka att han abandonerar den tillgången. Man kan ju också abandonera andra tillgångar om man säger att han har egendom som man inte tror är försäljningsvärde. Men då kan ju konkursförvaltaren ha gjort en fel bedömning. Det kanske visar sig sen att gäldenären vinner processen. Eller att den här lösöret som fanns där visar sig vara något unikt konstföremål och inte målat av gäldenären själv när man var 5 år, utan det är Picasso som har gjort det. Och då kan man undra om man får ångra abandoneringar. Och där så, ja, där har ju HD haft olika uppfattningar genom åren, att det finns någon äldre rättspraxis där en abandonering är bindande. Då ser man det då som en rättshandling mellan kursbehovet och gäldenären, då får man alltså inte ångra sig om sagt att det där avslutar ifrån. Och det kan ju leda till att för första gäldenären lita på det, men det kan också vara en massa andra som vill vara hyggliga mot gäldenären och investera pengar eller egendomar och tror att det ska komma till gäldenären. Men sen finns det ju rättsfall från 1990-talet där Hård har sagt att man kan ju ångra sig vad det gäller en pågående process man inte velat inträda i om man gör det i samma distans. Det var ganska diskuterat och de har ju menat ungefär att det där följer av rättegångsbalken. Det är en processhandling att inte inträda och alla processhandlingar kan ångras i samma instans. Men frågan om det är en processhandling eller om man snarare skulle säga att det kan vara en process men det kan inte vara lösningar eller fastighet eller vad som helst. Och då är det ingen processhandling utan en civilrättslig handling för att man abonnerar. Så att man kan undra om boet skulle få omgörning. Det har jag kanske tyckt att boet inte borde göra.
Tycker du att det skulle vara en fördel för obeståndsrätten om man hade infört särskilda insolvens- och affärsjuridiska domstolar?
Ja, alltså jag skulle kanske säga att inte direkt för insolvensrätten bara då. Det man kanske mera sneglar på, det är väl det system de har i Danmark där de har en sjö- och handelsrätt som nu kanske har affärsjuridiken mer bred mening och där den står liksom lite grann vid sidan av systemet. Går man till sjö- och handelsrätten då kan det överklagas till högsta domstolen i Danmark om det har prejudikatintresse, men det går liksom inte till hovrätten där. Och där kan ju de domarna då vara specialiserade på affärsjuridik. Det kanske då är det mer konkurrenskraftigt i förhållande till skiljeförfarande och sånt där. Och många skulle säkert var helt nöjda med att gå till en sån här kompetent statlig domstol som håller på mycket med affärsjuridik och avstår från skiljeförfaranden. Särskilt som det normalt då blir ett eninstansförfarande om inte går till prövningstillstånd. Så att de flesta målen skulle stanna efter eninstans. Sen skulle parterna slippa betala skiljemannakostnaderna, vilket ju blir billigare för dem. Så det skulle de föredra av den anledningen då. Men att man inte inför i Sverige, det kan ju bero på att staten är snål och tycker att man spar en massa kostnader i rättsväsendet om affärslivet får betala sina egna processer.
På senare tid har det talats mycket om relationen mellan Högsta domstolen och lagstiftaren där kritik bland annat har riktats mot HD:s domar att de har gått mot en utveckling av sänkta straff medan regeringen de senaste 7 åren har haft höjda straff på sin agenda. Och i en artikel av Fokus så läste jag om att där menade bara ett yttrande från högt uppsatt tjänsteman på Justitiedepartementet som uttalade sig om att domstolen har tagit ut svängarna på ett ovanligt sätt och det här är definitivt ingenting som lagstiftaren ligger bakom. Det talas om att det skulle vara en maktförskjutning som har skett och att det kan uppfattas som en påtryckning, en signal om att domarna skulle vara inte vara lojala då. Vad är dina tankar kring det här?
Ja, till början är det en väldigt lång tradition att man dömer ut straff i nedre delen eller nästan nedersta delen av straffskalan. Det har man ju inte gjort jättelänge. Och vill regeringen påverka det där, då kan man ju ändra straffskalan så att man förskjuter den nedre delen någonstans upp till mitten så att man flyttar alla straffskalan och steg upp om man säger så. Det skulle ju vara omedelbart bindande för alla domstolar. Sen kan ju också, så att det enklaste är att man ändrar straffskalan och det kommer att binda domstolarna. Och jag har aldrig varit med om att domstolarna liksom har försökt bryta sig ur det där. Det sker ju lite grann då och då, men ofta kanske man höjer mera maxstraffet egentligen för minimistraffet. Och det får inte riktigt samma effekt, alltså därför att traditionen är att man ligger nere i minimistraffet. Men klart skulle man införa en paragraf i brottsbalken där det står att normalstraffet ligger mitt i straffskalan. En enda paragraf i 29 kapitlet brottsbalken och straffmätning, det skulle ju ändra allt på en gång och domstolen skulle ju omedelbart rätt att ändra det till detta. Men det har man inte gjort, utan vad man gör är att man höjer straffmaximum kanske oftast. Det får inte riktigt samma effekt alltså. Vad man, jag tror ju å andra sidan som HD Och andra domstolar också har väl lojalt följt liksom de påtagliga lagändringar som har skett hela tiden. Däremot om regeringen säger att man tycker att man ska döma hårdare utan att man gör en lagstiftningsåtgärd, det har ju ingen betydelse. Så att det är ingen lagstiftning. Så, vad man är särskilt möjligen missnöjd med vet jag inte, eller vad man som aktualiserat det, det är väl lite grann ändringar i narkotikastraffen då, där man leker från 14-84 år i något mål, tror jag. Men alltså, det är någonting som ju egentligen borde ha skett för länge, länge sedan. Alltså att den här narkotikastraffmätningen, den har ju varit knuten till slag av narkotika och mängd och inte mycket annat. Och det betyder att den som är nästan då spindeln i ett nätverk och den som är kuriren som gör en tur ifrån Colombia till Arlanda för att tjäna 10 000 kronor och det kostar en operation åt sin sjuka mor eller pengar åt sina 10 barn eller sådär. Så den har heroin och en tillräcklig mängd får då 10 års fängelse eller kanske till och med mer. Det tycker man är helt konstigt ändå. Alltså att man borde ta hänsyn till alla omständigheter, även dina kvoter. Det är ju det HD har gjort, det har jag förstått att man har sagt att det händer i alla omständigheter. Och att man ska kanske ställa frågan att det är det här narkotikabrottet verkligen ett mord? Och svarar man kanske nej, det är inte. Och då ska man inte vara tvungen att ligga liksom mellan 10 och 15 år utan kunna komma ner på ett antal års fängelse istället kanske. Så att det är... Ja, jag vet inte, regeringen har makten, den kan lätt ordna det här. Och det lättaste sättet vore att, om man är generellt missnöjd, det är att införa en paragraf till som säger att den ut som utgångspunkt mitten i straffskalan och i nedre delen bara med ett rimligt fall och ta bort allt de ringa fall. För ofta står det väl 2-6 år om det är ringa böter och sådär. Ta bort böter och säg att det är 2-6 år, normalt 3 år och det är 2 år bara om det ringa. Det kan ju regeringen göra. Men varför gör du inte det då?
Ja, du är ju lite av en legend bland såväl yrkesverksamma jurister som juriststudenter. Och det går även en del historier om dina spännande fritidsintressen. Du har bland annat varit elitspelare i bordstennis och är första bestigaren av det lappländska fjället Nallos. Stämmer det riktigt att du en gång har testat din klätterutrustning för att ta dig ut ur högsta domstolen?
Ja, alltså Nallo måste då bara göra den kompletteringen. Det är ett berg som är väldigt lätt bestigat från vissa vinklar, särskilt från nordsidan av en promenad. Men det fanns liksom en relativt vertikal vägg från sydsidan rakt upp till toppen och den var obestigen på 1980-talet. Var det, tror jag, det var. Så, jag håller på med en sån här klättring och jag har varit klätterinstruktör i Dolomiterna för svenska klättrare som inte hade så stor erfarenhet av större berg och så. Ja, det, men sen har jag flyttat med en massa sport och olika saker och vad gäller det här med att ta mig ut från högsta domstolen. Ja, alltså, vi satt ju på översta våningen där och vi hade olika brandövningar i jämna mellanrum och då kom det någon brandsoldat där och sa att när det ringer här så ska ni alla gå ner genom trappan och det är väl det man inte ska göra. Klart, man ska inte åka hiss men man ska helst inte gå ner genom trapporna heller. Det är där det brinner. Så att jag som har rätt många halvbegagnade rep hemma, jag tar ju självfallet med mig ett och till arbetsplatsen och sätter fast i något värmeelement eller skrivbordsbenet eller något sånt där. Och är det brandövning så slänger man det ut genom fönstret och sen så fyrar man sig ner som det heter då. Och det var mycket naturligare brandövning än de som övriga ledamöterna med utsättande sig själva för livsfara.
2011 lämnade du din post som justitieråd. Så vi tänkte bara fråga, vad har du gjort efter det och vad ägnar du din tid åt nu förutom att medverka i podcast och gästföreläsning?
Ja, alltså jag håller på ganska mycket med juridik ändå. Jag vill ofta ha för mig någon lagstiftningsutredning eller lätt eller vara med någon efter det. Och gömmer en del skiljemål och sådär. Och sen så skriver jag rubrik fortfarande. Uppdaterar kanske en del upplag eller borde göra i varje fall. Och skriver uppsatser och olika samlingsverk och sånt där. Så att lite slöare har det blivit jämfört med när man dessutom satt i HD då. Sover länge på nätterna och går långsammare upp på dagarna. Läser mer allmän litteratur och sådär. Och man kan slacka sig upp på många timmar ledigt. Och är man särskilt sugen på att göra någonting annat då. Sporta eller läsa och sådär så kan man ju reda bort en annan dag nu som man inte funderar för. Men ja, nu ska jag faktiskt börja sitta i lagrådet igen från den här december. Så det är väl ett heltidsarbete där. Plus deltidsarbete på universitetet där jag är anställd som deltidsprofessor och lite annat sådär. Så det blir lite mycket tag kanske. Om man räknar ihop där så blir det 150% från det.
Skulle ändå anse att du har trappat ner då?
Ja, jag har trappat.
Okej, vidare. Hur har det varit att kombinera familjeliv och karriär?
Mm. Ja, så man tar det från början då. Det här kanske är en skönmålning från min synpunkt här. Men vi har två barn och min fru jobbade väl halvtid när vi hade mindre barn. Och då jobbade hon på förmiddagarna och då satt jag hemma och skrev. Och barnen var relativt små så man kunde lära dem att sova under förmiddagarna och bara lite lätt distrahera när de behövde det hela. Och så till vidare deltog jag väl halvtid i barnafostran innan de... Ja, sen hade vi väl min mamma som bodde i Uppsala kommun och tog hand om dem rätt mycket. Men det är klart att jag har väl varit gynnad eller vad man kallar det för genom att inte behöva ägna mig lika mycket åt hushållsarbete som min fru.
Ja, sist men inte minst så undrar vi om du har några generella karriärtips som du tycker att vi jurister ska tänka på.
Nej, alltså kanske när jag var professor fortfarande så fick jag ganska ofta frågan från studenter som var klara med utbildningen och på att skriva sin uppsats och det sista de gjorde eller som ändå kom och så här gick på slutet eller sånt där. Jag träffade en hel del av människor den tiden. Och då så kom de väl ofta och frågade, ja, vad ska jag göra nu? Nu vill jag söka del i jobbet och in på den advokatfirman så fort som möjligt och sådär. Då tyckte jag att man kunde säga att det är så himla viktigt att du börjar jobba med det du tänker göra resten av livet redan när du är 22, 23, 24, 25 år och fortsätter med det i 40 år. Har du väl börjat där så kommer du nog aldrig att få något andrum längre utan du kanske skulle kunna göra något annat i ett år eller att göra det eller inte tänker göra det, varje lite varierande grejer där i början och sådär. Så att det är väl en grej att man kanske inte ska låsa in sig andra skolor, eller låser man in sig på det man tänker fortsätta med, då är man nog inte låst. Det är nog lätt kan lilla ta. Ja, nej, så ska man göra det man trivs med faktiskt. Det finns ju många slitiga advokatyrken kanske, särskilt om man är advokat på stora firmor med stora krav. Det kanske skulle tro tycks känns ganska kul och uppmuntrande i början efter studien och få komma ut och man är väl ganska fri ofta så man kan jobba många timmar och några år sedan. Det är väl roligt, men det kanske inte är så roligt i 20 år att jobba på det sättet, så att jag. Nej, men det är det jag, vad vet jag, jag har väl jobbat så hårt i hela livet, men det är skillnaden för mig är att jag har alltid valt att göra det jag tycker är kul och bestämmer själv.
I det här avsnittet pratade vi med Torgny Håstad. Det var spännande att höra hans syn på det omdiskuterade förhållandet som råder mellan Högsta domstolen och lagstiftaren. Det var även intressant att få veta att traditionsprincipen förmodligen snart spelat ut sin roll i svensk sakrätt. Och det känns tryggt att få höra att en ny upplaga av hans sakrättsbok är på gång.